Du lyssnar på Civilisationens uppkomst av Dick Harrison, inläst av mig, Per Julin. Utsikt från Isterbukskullen. Året var 1963 och Istanbuls och Chicagos universitet hade ett gemensamt forskningsprojekt i södra Turkiet. En av de platser arkeologerna intresserade sig för var en höjd, en så kallad tell, som gick under den något besynnerliga benämningen Göbekli Tepe, Isterbukskullen. Den ligger på en vidsträckt och tämligen ofruktbar platå, vilken i norr är förbunden med en bergskedja och i övriga väderstreck sönderbryts av branta sluttningar och klippor. Idag kan miljön lätt upplevas som ogästvänlig, men våra dagars preferenser är inte med nödvändighet identiska med forna tiders. Det krävdes inga djupgående analyser för att arkeologerna skulle kunna slå fast att platsen under längre tid varit utsatt för såväl erosion som mänsklig verksamhet, framförallt i syfte att hugga ut block. Göbekli Tepe hade använts som stenbrott under antiken, antagligen, gissade forskarna, även tidigare. Men när började man? Hur länge hade folk tagit sig hit? Fynd av hantverksbearbetad sten visade att människor hållit till på platsen redan under stenåldern, men ingen av arkeologerna anade att de rester av monument som stack upp ur jorden stammade från denna era. Man trodde att de var rester från en bysantinsk kyrkogård, lämningar från senantiken eller tidig medeltid. Dessutom noterade man att bönder länge varit verksamma på Göbekli Tepe, vilket resulterat i omfattande förstörelse. Stora stenar hade förflyttats i omgångar. Det gjorde inte platsen lättare att utvärdera vetenskapligt. Chicagofolket nöjde sig följaktligen med några korta kommentarer i rapporten, varefter Isterbukskullen fick sova vidare i sin långa törnrosasömn. Men 1993 trädde den tyske arkeologen Klaus Schmidt in på arenan. Han var inte lika övertygad om platsens relativa obetydlighet som sina turkiska och amerikanska kollegor. Schmidt hade tidigare utforskat snarlika lämningar i det närbelägna Nevalichori. Det var, menade han, mycket sannolikt att Isterbukskullen rymde kvarlevor efter förhistorisk verksamhet, vilka kunde kasta mer ljus över Nevalichori-fynden och göra det möjligt att sätta in dessa i ett större sammanhang. Påföljande år inledde han ett samarbete med Şanlıurfa-museet, beläget i den gamla staden Urfa, antikens Edessa, och började gräva. Snart framkom det att vad amerikanerna trott var bysantinska gravhällar i själva verket var T-formade pelare. Att stenåldersmänniskorna hade brukat platsen som stenbrott berodde på att de behövde material till dessa stora monoliter, något som i sig var nog så intressant. Men det som verkligen fick forskarna att höja på ögonbrynen och som resulterade i att mängder av historieböcker i ett slag blev föråldrade var tidpunkten för stenarbetet. Numera vet vi att de monument som de tyska arkeologerna frilade på Göbekli Tepe stammar från 9000-talet, 8000-talet och 7000-talet före Kristus. De analyser som gjorts ger vid handen att platsen besöktes och var i bruk, gissningsvis för rituella syften, under två faser. I den första restes hundratals pelare, mellan 5 och 6 meter höga, i ett 20-tal cirklar. Långt senare, i den andra fasen, restes avsevärt mindre pelare i rektangulära rum. Till de mest fascinerande fynden hör de reliefer och skulpturer som påträffats, bland annat av tjurar, tranor, rävar och ett krokodilliknande djur, vilka är överraskande skickligt utförda. Framförallt, pelarresarna var inte bönder.